Hej och välkomna till avsnitt 1179 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. Här följer en uppdatering tillsammans med min kollega Björn Nordström om det senaste i USA. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen!
Ja, tack så mycket.
Vi ska uppdatera lite grann om det som hänt senast i USA och ja, vad har hänt senast?
Ja, vi har ju pratat om Seattle, Washington många gånger förut och de här public parks, offentliga parker då, har ju då anställt ju då såna här säkerhetsfirmor, private security firms, men det visar sig det att de här säkerhetsfirmorna ville inte, de efter en dag så sa de upp kontraktet med en stor park med staden Seattle därför att de ansåg att det var för mycket potential för våld, för att när vakterna började promenera omkring då i parkerna så såg de att det fanns ju vapen och det var upplagt för massa våld bara. Så att de vill helt enkelt inte, det är för stor risk helt enkelt. Ser man ju att man har tappat kontrollen fullständigt.
Ja. Och man kan tänka sig, nu vet jag inte hur USA, de får säkert vara beväpnade vakter, men jag menar att i Sverige har vi ju skillnad mellan väktare och polis, och då har ju en väktare inte samma befogenheter, så att de blir mycket skrajare än vad poliserna blir i hotfulla situationer. Sen kanske det är annorlunda i USA, jag vet inte, men
De får ha vapen, det har de ju. Men väktarna är det är ju privata firmer och de tar ju då beslutet vad som är liksom risken att deras väktare, att deras anställda kommer att råka ut för liksom att de blir skadade eller mördade är väldigt, väldigt hög, antar jag att de ansåg. Och då, man vill inte riskera det helt enkelt. Det är en högre situation som helt enkelt polisen eller till och med militären egentligen ska tillföra.
Just det, okej. Okay. Ja, fortsätt.
Ja, vi har ju pratat om det här att hur vänsterliberal media, demokraterna då mörklägger och vad ska man säga, förminskar och till och med nästan försvarar och sanktionerar det här vänstervåldet nu som pågår dag ut och dag, natt ut och natt i USA. Och ett utmärkt exempel på det är att vänsterliberal media, det finns en rolig bild faktiskt, och den har flyttat runt lite i social media i Sverige med. Det är en CNN-reporter som står framför massa bilar som brinner. Och det är liksom en riktig rapportering. Han pratar om att det här är fredliga protester. Och den är liksom, har liksom blivit en meme eller vad det nu heter. Som liksom gör narr av det där. Men det visar just här att vänsterliberal media vägrar fullständigt rapportera om våldet som pågår. Jag såg en intressant intervju igår kväll med Bill Barr och Mark Levin. Och Bill Barr pratar just om det, att vänsterliberal media, de mörklägger, ljuger. De har en narrativ som de pumpar ut nu. Att Black Lives Matter och Antifa, det är fredliga, snälla, trevliga demonstranter. Och att det här våldet som sker, det existerar inte. Va? De fortfarande köper narrativet. Och det räcker ju för vanliga människor att man liksom tittar överhuvudtaget på någon alternativ kanal. Eller någon alternativ källa som social media, som man ju ser vilket helvete det är på gator och torg. Och ett exempel på det där då. Den här mannen då som sköt ihjäl den här Trump-supporten då, var det i Portland, Washington? Ja. Portland, Oregon. Ja. Han i alla fall, New York Times, han var ju direkt kopplad till Antifa, han var ju Antifa-anhängare va? Mm. Och inte nog med att han var kopplad till Antifa, han var också, vad ska man säga, han var beväpnad, han låg på smyg, så han var en krypskytt ungefär som låg och väntade på att få skjuta ihjäl någon. New York Times, den här vänsterliberala tidningen, totalt tog bort att han var kopplad till Antifa. Det var ingenting som de ville rapportera om. Så när New York Times information framkom, när New York Times fick den informationen, så valde man att radera innan publicering att han var Antifa-kopplad. Man ville inte att den kopplingen skulle ske. Och det visar att en tidning, en stor amerikansk vänsterliberal tidning, vill skydda, vad ska man säga, kopplingen mellan det här brutala mordet och Antifa. Och det visar då att då sanktionerar man ju, man inte bara sanktionerar, man stödjer ju där att det är okej då. På något sätt att Antifa gör såna här mord. För man vill inte att Antifa ska bli kopplad till morden.
Nej, det är likadant som man har gjort med islamister under lång tid. Kanske inte lika mycket nu, men förut liksom. Man vill alltid tona ner att det var islamism och mena att det här var en lone wolf, säger man istället då. Så att det här är ju som, ja, samma precis metod nästan. Jag tänkte också säga det här med att Black Lives Matter, alltså fredliga. Jag har inte hunnit läsa på så mycket idag, men jag såg en video alldeles nu när vi pratade. Och det var en video från Pittsburgh. Och där är ett äldre vitt par som sitter och, ett par som sitter ute på en restaurang och äter. Och så kommer ett gäng Black Lives Matter och skriker och härjar och den som upp deras glas mitt på bordet och är oerhört oförskämda. Och de har gjort likadant i Washington DC och på andra håll, så att jag menar, Black Lives Matter, det är ju inget man kan dalta med, utan de är otrevliga och de trakasserar människor och de kan inte bete sig, så det är inte bara Antifa utan det är även Black Lives Matter.
Ja, absolut. Det. Oh, ja. Och de inte bara tar upp glas och slänger, utan det här skedde även i Rochester, New York också i natt. Att de bokstavligen går in på restaurangen där det sitter människor och kräver att du ska ställa dig upp och stödja dem. Sen tar de borden, de kastar över borden, välter runt över borden, de slänger liksom glas och de slänger, det, liksom, det blir våldsamt, det är alltså våldsbrott vi handlar om det här, för att intimidera dem och så vidare, va.
Jag gör åsikterna, så i sån situation borde man bara kunna dra vapen, hota med att skjuta dem och liksom komma undan med det. Det tycker jag. Det är liksom det vapenlagare till för, skulle jag säga.
Ja, det är ju den anledningen till att du inte ser såna här i republikanska delstater i södern till exempel. Du ser ju inte det här typen av, den typen av våldet och hot och trakasserier på restauranger i Texas till exempel. För då drar du upp, någon drar i vapen direkt och skjuter. Och då är man även då skyddad av lagarna att man får göra det, för man är attackerad.
Ja.
Ja, I alla fall, jag såg en intressant intervju. Nu minns jag inte vad han heter, men det är en svart. Han är väldigt känd här i USA. Porcher, vad heter den för? Han är professor, det är en svart man som är professor för Pace University. I alla fall, nu minns jag inte, jag tror efternamnet är Porcher. I alla fall, han pratar just, han är känd inom polisverksamheten. Han har varit polis i New York om jag inte minns fel. Han är väldigt känd och han är nog professor på universitet. Och igen, han är en svart man. Han pratar rakt ut att vi måste ta till med hårdhandskarna. Det här Black Lives Matter och det här Antifa, det här tramset. Det finns inget annat sätt att lösa det här än med hårdhandskarna. Och de här fega poliserna då, eller förlåt, fega politikerna vänder ryggen till. De försvarar, de håller på. Vi måste helt enkelt låta poliserna göra sitt jobb. Och sluta dalta med den här skiten och ta tag i det på allvar. Va? Mm. Och det här är en svart professor på ett universitet som pratar om det här. Va? Så det är intressant det här också. Både det här med defund the police, som man vill liksom att jag såg en opinionsundersökning som kom ut, det var en månad sedan ungefär den kom ut, jag missade den, men jag såg den idag faktiskt, att jag tror det var 87% av svarta vill att poliser ska ha samma närvaro i, eller till och med ökad närvaro i svarta områden i USA än som de har nu. Som andra ord, den stora, stora, stora majoriteten svarta vill inte dra ner på polisnärvaron och polisverksamheten i, vad ska man säga, svarta svarta bostadsområden. Tvärtom, de vill ha den där eller till och med öka den. Så den här gruppen som gapar och skriker om Black Lives Matter och dra ner på polisen och defund the police och så vidare och så vidare, va? De har inte överhuvudtaget någon form av man bryr sig inte om vad den svarta stora massan, majoriteten, tycker i ämnet. Utan det här är en liten grupp, framförallt vita akademiker med sannolikt inom media och universitetsvärlden. Eliten som bor i skyddade områden i såna här gated communities. Mm. Som gapar och skriker om att ta bort poliserna från gettorna ungefär. Så löser sig alla problem. Medan svarta själva vill inte det. De tvärtom, de vill ha samma närvaro eller ökad närvaro. För de förstår. Så man ser verkligen att de här grupperna, då, de här som gapar om att defund the police, har ingen koppling till den svarta befolkningen i stor skala, utan de har utsett sig själva som talespersoner för den svarta massan, men de pratar egentligen motsats till vad svarta massan verkligen vill, va? Och man hoppas ju att den svarta massan nu kommer att gå ut och rösta och visa att vi röstar på Trump, för att vi tror inte att Biden kan liksom, att han kommer att gå fel väg med det. Vi får se, men...
Mm. Jag kan skjuta in en sak till också som är helt med att göra. Alltså, Trump står upp för law and order, och det är det vi har pratat om nu, och många får förtroende för honom för att han gör det. Men han har också gått ut med ett beslut att han anser att, eller han kommer, alltså den federala regeringen under Trump-administrationen kommer att dra in funding, alltså ekonomiskt stöd för social justice-teorier, alltså kritiska rasteorier och allt det här vad det heter, de här teorierna då, som finns, som liksom legitimerar Black Lives Matter. Och nu kommer man att dra in stöd till det här, och det är någonting som Trump har pratat om tidigare, och jag tycker att det här är helt suveränt, för det här är ju vår tids nya totalitarism, och Trump konfronterar den direkt, alltså han tar tjuren vid hornen, och det är ju otroligt bra.
Jo, så allt det här bygger då på att Trump vill att skattepengar då, som skattebetalarna i USA betalar in då till staten, inte ska gå till vänsterextrema organisationer och framförallt skolor då, som vill undervisa slags en alternativ historia, ett narrativ som de ligger bakom. Kalifornien gör redan det här i skolsystemet, och det bygger på att USA, allt är rasist i USA rakt igenom, och framförallt då så det här alternativet, det kallas för år 1619, att USA grundades inte liksom med
1776.
Utan det grundades 1619, och poängen då visar att vad som är författningsfäderna då, George Washington och Benjamin Franklin och de här, och Thomas Jefferson och så vidare, att de är rasister, och deras poäng var inte att man ville skapa ett eget land fritt från England, utan det de ville vara, enligt det här narrativet då, är att de ville skapa ett land för att de skulle få kvarhålla sin rasism och få helt enkelt göra slaveri. Så alltså, allt bygger på att måla upp liksom hela USA som att grundades på att man ville bara fortsätta med att vara rasister, och man ville driva rasismen till mycket högre nivå än man gjorde i Storbritannien.
Ja, det här är helt sjukt. Det är så vansinnigt att man har de här teorierna, att de tillåts, att det är helt rätt. Alltså Trump måste köra över de här galningarna. Så att han gör helt rätt, Trump, som gör så här, tycker jag då.
Ja, visst.
Ja, jag kan också inflika det som lite reklam. Min bok som jag har skrivit om Donald Trump, som kommer om nu några veckor, den handlar om det här, om just de här kritiska teorierna och om hur Trump är den stora hjälten lite grann som går emot de här teorierna. Så att det är en väsentlig del av min bok, kan sägas. Men ja,
det är inga teorier heller, det är inga teorier. Det här är ju, vad ska man säga?
Ja, det är inte teori, det är liksom narrativ. Det är falska narrativ. Ja, falska narrativ som man driver för att legitimera en revolution.
Precis, en teori är någonting som faktiskt ska vara sant, ja. Men det här är ju ingenting. Och jag såg när det finns, nu minns jag inte vad hon hette, jag får bläddra lite mer, men det var någon känd här nyligen som sa att det här demonstrationerna som pågår, det var någon politiker, en svart kvinna, en politiker, jag minns inte vem det var, jag får gå och hitta det där, i alla fall, som sa att det vi ser på gator och torg nu är, vad ska man säga, förstadiet till den verkliga marxistiska revolutionen, att det här var, ska man säga, det är uppvärmningen för marxistiska revolutionen som kommer att ske nu i USA. Och då ser vi att när man liksom börjar prata i de termerna, det vi ser på gator och torg nu, det är bara först, liksom uppvärmningen, förstadiet, och så inser man att det här liksom är otäckt alltså. De förväntar sig då nästan man, och liksom hoppas på att det kommer att bli mycket värre.
Ja, verkligen. Ja, helt vansinnigt. Ja, men du förresten, innan vi går vidare till nästa ämne, jag kom på, du sa att Kalifornien och här, de driver de här teorierna i skolorna. Ja. Är det skolor som är, alltså stöds de skolorna finansiellt av den federala regeringen? Eftersom det är liksom federala
delvis, pengar. Okay. Delvis. Det är delvis i USA så är det så att den stora delen, jag vet inte exakt hur mycket, men jag kan tänka mig 70-80% någonstans av skolbudgeten är lokal. Den kommer från kommunen, skattebetalarna i kommunen. Men någonstans runt 10-20% kommer från federala myndigheter. Men federala myndigheter, skolor som har svåra problem, och det här skapades under George W. Bush, att skolor som hade problem, med andra ord, de kunde inte prestera resultat, de kunde få mer federala pengar. Med andra ord, att under W. Bush, så han skapade en lag som heter No Child Left Behind. Och den lagen betyder att om skolorna har problem och inte kan klara prestationskrav, då kan man få mer pengar av federala myndigheterna. Och många av Kaliforniens skolor, Kalifornien har ett taskigt skolsystem, så många av de skolorna har säkert en större andel av budgeten kommer från statliga pengar än vad andra delstater har.
Just det, så det kommer kännas mer där då när Trump drar åt tyglarna?
Ja, absolut, absolut, det gör ju det. Men de kommer ju stämma. Och tyvärr så tar det ju lång tid för sånt här att gå igenom, för att då kommer ju skolsystemet i Kalifornien naturligtvis då med Gavin Newsom, då guvernören i spetsen, han kommer ju stämma Trump, och då hamnar det ju hos en domstol i Kalifornien. Det tar ju flera månader, och sen kommer ju domstolen säkert döma till Kaliforniens fördel, därför att det är en vänsterliberal domstol. Och sen, så att det tar ju liksom 2-3 år för det här att hända. Och om Biden vinner valet, så kommer ju Biden naturligtvis gå in och stoppa det här och liksom bara lägga ner fallet. Så att det kvarnarna tar väldigt lång tid att mala.
Ja, okej, men fortsätt.
Ja, på tal om Biden i alla fall, han häver ju sig grodor kors och tvärs. Så häromdagen då på en presskonferens, då på en event där han tog och pratade, då förklarade han att det var en svart man, så en svart person, och inte Benjamin Franklin som uppfann lampan, liksom lightbulb,
ja,
i alla fall.
Ja,
och det blir ganska roligt det där. Det han gjorde egentligen var att det var den svarta mannen han pratade om var den som förbättrade lightbulb, men Bidens hjärna verkar inte funka så bra längre. Nej. Så att han liksom helt plötsligt, men det visar ju det här lite grann att nu gäller det att svarta uppfinner precis allt. Man kan inte längre prata om, och det här som är här narrativen, den här falska historien som då börjar hittas på. Man kan inte längre erkänna att det var faktiskt en vit man som uppfann lightbulb, och det var en svart man som förbättrade en lightbulb. Så är det ju bara, va. Men nu gäller det liksom men Biden gjorde det för att det var en groda som han hävde ur sig. Men det här narrativet när vi pratar om den här alternativa historien då som man ska börja undervisa, det är att man ska börja, vad ska man säga, cancel culture, ta bort Benjamin Franklin helt från historien.
Thomas Edison var det som uppfann glödlampan.
Thomas Edison, vad säger Benjamin Franklin? Det var han och draken.
Precis, exakt, det var blixten och draken. Det var Benjamin Franklin, ja.
Jag säger Portland, Washington och Benjamin Franklin.
Thomas Edison, glödlampan, yes.
Thomas Edison, precis. Så i alla fall så att han... Men poängen med det här, med att det här cancel culture, det är nu att man också ska börja, inte bara cancel människor idag som är liksom lever idag för att de har fel åsikter. Man ska börja cancel folk som Thomas Edison, så han inte längre ska vara uppfinnaren av lightbulb, utan det ska vara en svart som har uppfunnit lightbulb. Och det är sinnessjukt alltså.
Ja, och det sinnessjuka är att Biden, jag menar, han säger att han inte är vänsterradikal, men när han yttrar sig där, då visar det att han är ju helt i händerna på de här galna, liksom, inte teorierna då, men de här galna narrativen.
Visst, och jag är övertygad om att om inte han hade varit i klona på de här vänsterradikala, så hade ju inte han överhuvudtaget pratat om lightbulb och uppfinningen om det. Det hade ju inte liksom varit del av hans tal, men inser man att hans talskrivare trycker in det talet, och Biden själv, antingen så vet han inte om vad som den verkliga historien är, eller så läser han upp det här bara för att tillfredsställa de vänsterradikala. Hur den är, så är liksom Biden, han gör ju bort, det är fel, han gör ju bort sig.
Mm. Ja, verkligen, verkligen, totalt. Mm. Ja, fortsätt.
Ja, jag såg också att du kanske har rapporterat om det här, vet jag inte, men det är lite utrikespolitik att Kosovo och Serbien har väl en slags förbättra relationer, och de ska ju också sätta upp sina ambassader i Jerusalem, om jag fattar saken rätt.
Precis, och de var ju i Washington DC också, deras representanter, ja, nu bara häromdagen, och träffade Trump och sådär. Så att,
ja, ja, men det har i princip inte rapporterats överhuvudtaget i mainstream media här i USA, i vänsterliberal media. Sånt döljer man ju helt.
Mm.
För att det liksom kan ju få Trump att se bra ut.
Ja, ja precis. Ja, mm. Ja, fortsätt.
Ja, och i Seattle, Washington, så pågår ju protesterna fortfarande, och det är ju någonting som inte längre knappt rapporteras, inte ens på Fox News här längre, för att det är liksom dag ut och dag in, precis som Portland.
Mm.
I alla fall, de blockerar de här demonstranterna, eller vad de här vänsterligisterna då, de är ju uppe på motorvägarna och börjar blocka motorvägarna när folk vill köra förbi och ska hem från jobbet och så vidare, va? Så att det blockas motorvägar och folk, de blir anhållna och så vidare av polisen, va? Men att det har ju nu liksom gått till den punkten, va, när de försöker blocka, när de liksom bokstavligen stoppar bilar på motorvägar i stora nummer för att förstöra verksamheter. Så att man ser verkligen att de här vänsterligisterna har, man börjar attackera människor i restaurangen, man liksom börjar slå sönder allt man ser, liksom att det har fullständigt gått nått en helt ny nivå de senaste veckorna och dagarna nu, att man springer runt nu, vad ska man säga, vanliga bostadsområden. Jag läser nu att i Minnesota till exempel så börjar människor bli rädda för att deras liksom, vad ska man säga, deras villaområden där de bor, att det ska komma så här ligister och börja. Och vi såg det, var det i Portland i Oregon för några veckor sedan också. Men att de här ligisterna ska ju se ut i vanliga bostadsområden och börja liksom förstöra hus och vandalisera hus och så vidare, va? Att det kommer sannolikt att bli nästa steg, därför att när man inte längre kan ge sig på människor i restauranger, för människor går inte till restauranger längre, för de vill liksom inte befinna sig i områden där ligisterna håller på, ja, då kommer ju ligisterna hem till dig istället. Det finns en video som till exempel i New York City på Times Square, när det är en person som bara kör bil och vill bara köra igenom Times Square, och det är bara helt plötsligt bara som kackelacker kommer ut massa människor på Times Square mitt på gatan och börjar dunka sönder bilen och försöker slå ihjäl personer i bilen, va? Och den helt oskyldig person som bara åker rakt igenom för liksom, bara som en del av vardagen för den personen, va? Så de ger sig på precis ta med tusan vem som helst och vad som helst som kommer i deras väg nu.
Ja, det är helt galet, verkligen. Mm. Fortsätt.
Ja, ytterligare en sån här en fraternal order, vad ska man säga, inte ett fackförening, men en sån här, vad ska man säga, en organisation, polisorganisation. Ytterligare en har gett sin endorsement för Trump nu, naturligtvis. Jag såg också att Trumps approval rating är uppe i 52% enligt en undersökning som kom ut för inte så länge, för några dagar sedan.
Mm.
Och en polis i Cleveland blev skjuten för ett par dagar sedan, och en annan polis i Cleveland tog livet av sig samma dag för att han gav upp. Han tyckte att liksom det hopplöst att vara polis längre. Va? Så att man ser verkligen poliser inte bara attackeras, utan de begår självmord nu därför att de ger upp.
Mm. Ja, mycket tragiskt, fruktansvärt verkligen. Och det behövs verkligen, nu behövs det politiker som står upp för poliserna verkligen. Så att, ja. Och jag läste också att Trump, han fick ett endorsement av, förut fick han det av New Yorks stora fackförening då, polisfackförening, men nu fick han den av USAs största polisfackförening också, på federal nivå. Och jag vet inte vad den heter, men polisen backar Trump, helt uppenbart.
Ja, absolut. Jag menar, de är ju livrädda för dem. Jag nämnde det förut, men jag är övertygad om att om Biden vinner valet kommer du se många poliser som går i tidig pension eller säger upp sig. Då ger man upp. Enda anledningen till att poliser fortsätter nu att de har stöd av Trump, men om Biden blir president, då tror jag många kommer att säga att det här är droppen, det här funkar inte längre. Speciellt om du jobbar till exempel i en delstat som till exempel Kalifornien och New York, där man liksom har borgmästare och man har guvernörer som fullständigt avskyr polisen, va?
Mm.
Och då finns det inte längre en president som backar upp, va? Är man i Texas, då kanske det går hyfsat bra, för då har man ju kanske en guvernör, en borgmästare som är bra, men Men jag tror att och det, till sist blir det så där att man tycker att det är rätt åt dem. New York får det de förtjänar. Jag såg också att till exempel att antalet skottlossningar i New York i augusti har ökat med 166% jämfört med juli. Och juli hade också en stor ökning, så att det ökar konstant nu. Andelen arrester som sker för skottlossningar är 20%. Det var 33% för bara ett par månader sedan. Nu är det nere i 20%. Som andra ord, många fler skottlossningar och många färre som åker fast. Därför att det skjuts kors och tvärs. Till exempel i natt i New York, i Brooklyn. Så, och det här rapporteras inte i tidningen. Black Lives Matter skiter fullständigt det här. Det var en svart gärningsman som sköt fem personer, varav ett barn på 6 år och barnets mamma. De hade någon slags födelsedagsfest i Brooklyn på någon utomhus. Och då kom det förbi någon svart gärningsman och skulle skjuta ihjäl massa folk där. Och Black Lives Matter och Antifa och alla dessa, vad ska man säga, som påstår att de värnar de svarta, bryr sig inte ett skit om det här. Det rapporteras inte. Det blir inga liksom demonstrationer eller upplopp för sånt här. Därför att det är svarta som skjuter ihjäl svarta i svarta områden. Och då liksom skiter man fullständigt i det, va?
Mm.
Och det är det som är så vidrigt här i USA. Att det pågår sånt.
Ja, jag vet det. Mm. Ja, du kan fortsätta.
Ja, vi pratar ju om då hur det här svensk media ljuger väldigt mycket om Trump. Och jag la ut det här på min Facebook-sida häromdagen. Och jag tänkte det är ett perfekt exempel som visar hur TV4 i det här fallet då ljuger om Trump. När de skriver rubriker. Och då var det först en rubrik som kom ut. Och det handlar då om det här med den här påstådda då, eller förgiftningen som eventuellt Ryssland ligger bakom på den här, Navalny eller vad han heter, den här ryska mannen.
Ja, precis.
Oppositionska, precis, i alla fall. Men i alla fall, den första rubriken TV4 kom ut med, det var, citat, inga bevis för förgiftning. Och det var då Donald Trump som skulle ha sagt det. Så enligt TV4 sa Donald Trump, inga bevis för förgiftning. Och sen ett par timmar senare så kom de ut med en ny rubrik som det står, som är mer korrekt, där det står att Trump sa, vi har inte fått några bevis om förgiftning. Och det här visar hur fruktansvärt vidrigt svensk media rapporterar.
Mm.
Att först så talar de om att Trump sa att det finns inga bevis för en förgiftning. Medan den egentliga kommentaren var att han har inte själv fått del av några bevis för en förgiftning. Och det är en himla stor skillnad, va? Och då så målar de ju också upp det här i själva, vad ska man säga, rapporteringen då, att Donald Trump då stödjer Ryssland och stödjer Putin och allt. Men det är som att Trump sa rakt ut, att han sa rakt ut i citaten då, att om det visar sig att Ryssland ligger bakom, då blir jag skitförbannad. Han sa rakt ut, då blir jag skitförbannad. Men jag tänker inte ta ett beslut eller liksom hoppa till några conclusions innan jag ser bevisen. Jag väntar på dokumenten, jag väntar på bevisen. När jag får dem så kommer jag att uttala mig och ta beslut om det hela. Men jag tänker inte besluta mig i förhand.
Nej. Och han fick förmodligen det här var något han säkert besvarade i en öppen fråga på en presskonferens. Jag har inte
det var
sett
precis det. Ja. Det var en presskonferens och en helt öppen fråga som liksom bara kom rakt högst flux. Han hade liksom inte sett någonting. Wow, det är det som var. Och då försöker man nita honom då att han sa rakt ut att jag har inte sett några bevis, jag har inte fått några dokument, jag väntar på dem, men om det är sant blir jag skitförbannad på Ryssland. Och sådär. Vad vill man, så man målar in Trump i ett hörn.
Mm.
Om Obama hade sagt precis det här, då hade TV4 sagt Obama, han är rationell, han hetsar inte upp sig, han liksom han överreagerar inte, han väntar på bevis, han liksom är lugn och sansad, va? Då hade man målat upp det här som ett fantastiskt svar. Men när det är Trump, då målar man upp det som att då måste man ljuga om att liksom vrida på det där svaret så att det ska framstå som något annat.
Mm, precis, ja, media är helt värdelöst. De funkar inte i Sverige, inte i USA heller. Men, ja, har vi något mer eller?
Ja, vi har väl lite grejer så. Vi pratar ju om det att de här, vad heter de, swing states. Mm. Många av de här, Florida, Minnesota är en swing state nu, Arizona, alla de där. Det verkar bli tajtare och tajtare. Trump verkar, jag såg en i morse, jag minns inte exakt siffra, men Biden som helhet i hela USA leder någonstans med 7%, men det är egentligen helt meningslöst. Den siffran 7%, dels är det ju meningslöst för att vi vet ju vad som hände 2016 när Clinton ledde med 7-10%.
Mm.
Men det spelar ingen roll hur mycket Biden leder med nationellt, för det är svängdelstaterna, en handfull svängdelstater, jämna delstater som egentligen det handlar om. Och de ledde Biden med typ 5% för bara någon månad sedan. Nu leder ner i typ 2,5% om man tittar på Michigan, Minnesota, Florida, Arizona, Wisconsin, Pennsylvania till exempel. Så att, och om de här, om arbetslösheten, den fortsätter ju sjunka. Den var ju 10,2% för en månad sedan, nu är nere 8,4%. Den kommer säkert att sjunka 1% eller 2 till fram till valet, utan tvekan. Det i kombination med våldet som bara eskalerar på gatorna gör ju att många väljare som är i mitten kommer att rösta Trump. Och jag ser till och med att Minnesota, politiker i Minnesota, demokrater börjar bli väldigt oroliga för Minnesota, därför att många i Minnesota börjar inse att Minnesota börjar gå åt skogen. på grund av våld. För det fortsätter fortfarande i Minnesota, det här problemet på gator och torg. Men det rapporteras knappt om det nu längre.
Nej. Och det här visar ju verkligen att alltså, hur fåniga, alltså, inte bara fåniga, hur hemska demokraterna är. Därför att de bryr sig om den här frågan nu på grund av att de tror att det kan liksom, drabba dem negativt politiskt om de inte bryr sig om det. Men de bryr sig inte om liksom, det faktiska våldet och det som händer med vanliga människor. Så att, ja.
Ja, precis. Det är ganska, jag såg en intressant intervju med Kamala Harris var det går. Och det visar också, det handlar inte om våldet, men det handlar om det här ett eventuellt vaccin. Men det visar just det här, man bryr sig bara om saker och ting som kan löna sig politiskt. Och hon fick frågan då, det var CNN faktiskt som ställde frågan, som var, om det kommer ut ett vaccin innan valet som är säkert och bra, kommer du att ta vaccinet? Och hennes svar var då, hon har ju alltid pratat om att om vetenskapen, man ska följa vetenskapen och följa läkare och så vidare. Hon sa att jag tror inte ett skvatt på Donald Trump. Mm. Donald Trump ljuger, jag tror inte på honom. Hon förkastade vetenskap, hon sa att så hon, med andra, hon, hennes, och det var ett ganska långt svar hon gav det, men hennes poäng i svaret var som att säga att jag vill inte att det ska komma ut ett vaccin därför att det kan hjälpa Donald Trump politiskt. Det vore bra om ett vaccin inte kommer ut så att vi demokrater får hjälp politiskt. Det var liksom poängen med hennes svar, va? Och det visar just det här samma som att om vi kan använda coronaviruset politiskt, då gör vi det. Kan vi använda oss av våldet på gatan, liksom vänder vi rygg, hur vi än, vi vänder och vrider på saker så att vi kan politiskt kunna använda oss av det. Och, jag såg att flera läkare, jag såg intervju med flera inom läkarvetenskapen och läkare och de som håller på med de här vaccinen och så vidare. Va? De var väldigt irriterade på hennes svar och sa att det hon gör att hon förkastar oss som vetenskap. Hon precis, det var någon till och med som sa att Kamala Harris verkar tro att det är Donald Trump som står i ett laboratorium och liksom mixar ihop massa olika kemikalier för att göra ett vaccin. Så det är inte så det funkar, va? Nej. Och det hon gör att hon förkastar hela läkarvetenskapen och vetenskapen som ett ämne. Och i princip säger att det är Donald Trump som styr vetenskapen bakom det här. Att det, hon kopplar ihop oss, att vi är styrda av Donald Trump. Och att vi jobbar för Donald Trumps politiska syften, va? Och, så att många läkare och läkarvetenskapen och liksom vetenskapen, de här företag som arbetar med vaccinen, det är väldigt upprörda över att Kamala Harris förkastade deras jobb i politiska syften.
Verkligen, verkligen. Ja. Ja, jag har inget mer alls, men du kanske har lite mer.
Ja, jag har några punkter till. Vi pratade om det här med polisen och att Texas har lite ordning och reda. Och Texas då, som är då styrt, han är väldigt bra, guvernör Greg Abbott. Hans attorney general sa i alla fall att Austin, Texas, som huvudstaden i Texas, är en vänsterliberal stad. Och de har haft lite problem med våld, men de har kuvat syft. Så att det är liksom, den är på gång att kunna bli ett problem i Texas. Mm. Och attorney general då, som är justitieministern för i delstaten Texas, har sagt rakt ut att delstaten Texas står beredda att ta över hanteringen av Austin polismyndighet. Så om polisen i Austin inte klarar av att göra sitt jobb, om det blir problem med Austin, så kommer vi som delstat att komma in omedelbart, ta över polisen för att helt enkelt polisen inte ska styras av vänsterliberala politiker i Austin, utan den ska styras av ordning och reda från inte av lokalpolitikerna i Austin, utan av guvernören.
Den federala,
då,
precis. Eller den delstatliga.
De är fortfarande i Austin. Det är Austin, Texas fortfarande, va? Mm. Men att det skiftar då från, vad ska man säga, lokalpolitikerna i Austin till delstatspolitikerna i Austin, som är republikaner helt enkelt.
Mm, exakt. Ja, mycket intressant. Ja. Något mer?
Ja. Vi pratar ju om det här att det finns någon flotera runt, man kan se sådana på YouTube nu, att de här Black Lives Matter och Antifa, de egentligen bryr sig om svarta liv, det spelar ingen roll. Jag såg en video som finns nu att de står ju gapar och skriker på gatorna nu, Death to America, med andra ord, det är precis iransk propaganda, man bränner amerikanska flaggor, död till USA, död till USA, va? Mm. Och vad det har att göra med att liksom med svartas liv, det har ju svårt att förstå. Och som du och jag pratade om förut, det rapporteras ju inte i svensk media det här, tyvärr, och inte egentligen i vänsterliberal media i USA överhuvudtaget, knappt heller, va? Men de som är på gator och torg har ingenting att göra. Och jag såg Bill Barrs intervju, för att återkomma till Bill Barr, de har ingenting då med natur, med svarta liv, de bryr sig inte om sånt där, utan det här är en marxistisk kamp. Och jag såg att Bill Barr var väldigt, väldigt bekymrad i intervjun då igår, jag såg den på direktsändning då, när han pratade om just, han sa att det här är ett väldigt, väldigt svårt problem att lösa. Därför att det är så här det sker. Det är precis det här vi ser med islamisten i Sverige, va? Okay? Men det sker mer inom politiska vägar i Sverige, va? Men han sa, det finns alltså då fredliga demonstranter av människor som är ute och demonstrerar under First Amendment just för att de vill uttrycka sig. Men de har noll intresse av våld. De vill bara stå och vifta sina plakat och stå och gapa och skrika. Men de vill inte ha något med våld att göra. Och sen kommer de här Antifa och de här Black Lives Matter som nu är otroligt, de är well-funded, de har mycket pengar. Så att de får mycket pengar dit skyfflade. Vem som ligger bakom pengar, det vet jag inte riktigt. Men det är väl säkert några höjdare inom vänstern och några rika vänster lite där. Men i alla fall, han förklarar Bill Barr då att de är extremt välkoordinerade. De liksom infiltrerar då de här grupperna, några personer här, några personer där. Så de infiltrerar och sen börjar de liksom, agitate. Vad heter det på svenska? Man börjar hetsa och skapa våld. Vilket gör att det är väldigt svårt att få reda på vilka som börjar. Därför att de liksom, de går in. Det är liksom, de blandar sig in. Det är ungefär som att de här terroristerna, när de liksom använder sig av kvinnor och barn och liksom vanliga med, det här grilla, kan han kalla det, Bill Barr kallar det för ett amerikanskt gerillakrig. Det är det som pågår på gatan nu, det är ett gerillakrig. Man gör precis samma taktik som man gör i liksom andra länder när det har varit gerilla, och det är det som gör det så väldigt svårt, för att man vet inte vem som tusan som är god och vem som är ond och vem som gör vad på gatorna. Nej. Utan man blandar sig liksom in med vanliga demonstranter, och sen är det skitsvårt att få reda på. Han sa att de är extremt koordinerade, de kommunicerar med varann, de har extremt, vad ska man säga, sofistikerade organisationer. Så det här är inget, Antifa var ända så bara upp till kanske några månader sedan ganska okoordinerad. Det var mer en lös sammansättning av liksom människor som var då extremvänster, va. Men under de senaste månaderna så har de liksom blivit, vad ska man säga, nästan en slags militärorganisation vad gäller att koordinera, kommunicera och sen, vad ska man säga, utföra. Det är liksom en maffia, en våldsam maffia vi pratar om här. Som är, det börjar bli proffs nu alltså. Att de är ju arbetslösa, många av de här är ju arbetslösa, va? Det är inga som går till jobbet och håller på, utan de är ju arbetslösa, så de har ju tid. De får ju pengar donerade, så det är några som ligger bakom finansieringen. Men sen så har de också tid, inte så att de måste gå och jobba, de har ju tid att liksom spendera hela dagarna att träna, att öva, att koordinera, att sätta upp liksom planer, att smida planer och så vidare, va? Och det gör det väldigt, väldigt farligt, för vi pratar om liksom paramilitära grupper som är professionella.
Ja, verkligen, verkligen.
Helt enkelt.
Ja, har du något mer?
Ja, just det. Ja, jag tänkte återkomma. Angela Davis, hon är en professor på universitetet i USA. Det var hon som pratade just om att det här, att Black Lives Matter och de här våldsamma upploppen och så, det är det som är rehearsal för den revolution som ska komma.
Ja. Just det. Okej, just det. Ja, har vi något mer? Nu är vi kanske klara.
Ja. Eller? Ja, det kan vi vara. Jag tänker bara nämna en sak till. Vi pratar om det här Ilhan Omar, hon återkommer. Det är ganska roligt. MSNBC, tv-kanalen MSNBC, är en vänsterliberal tv-kanal då. Och de har en reporter som är svart dessutom. En svart kvinna, det blir ganska roligt här. Hon heter Joy Reid och hon hade gjort några uttalanden där hon sa att hon nämnde då att muslimer är ganska lättlurade. De liksom... Hon gjorde ett antimuslimskt uttalande i alla fall. Där de sa att muslimer, de är lätta att lura, och man kan lura dem att bete sig illa bara för att man kan hjärntvätta muslimer ganska lätt. Det var ungefär så hon sa, va? Och Ilhan Omar i alla fall konstaterat att nu är den här svarta kvinnan då, Joy Reid, hon är islamofob nu alltså. Så att det blir ganska roligt det här att de anklagar varandra för att islamofober och så vidare. Va?
Ja, verkligen. Ja, vad bra. Verkligen. Ja, men okej, men tack så mycket för den uppdateringen, Björn.
Ja, tack så mycket.
Det var avsnitt 1179 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge dig perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.